A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här är ett samtal med Maria Wallin, sociolog och samhällsanalytiker. Maria har en bakgrund inom polisen och Göteborgs stad. På båda ställen kartlade hon, granskade och försökte förstå utvecklingen av organiserade gäng, tung brottslighet och släktnätverk som ägnas åt brott. Tidigt ute varnade hon för att brottsligheten höll på att bli grövre och att den riskerade påverka samhället på djupet. Men ofta var det, när hon började skriva om detta, svårt att få gehör för varningarna. Vad berodde det på och har det egentligen blivit bättre idag? Maria, kan du berätta lite om din yrkesbakgrund, hur du hamnade och varför du blev intresserad av samhällsfrågor och framförallt liksom brottslighet och hur den utvecklas i samhället? Hur hamnade du där?
Så jag tror att det var en ganska naturlig väg för mig, för jag är uppfostrad av en jurist i princip och alltid varit väldigt engagerad i olika typer av samhällsfrågor. Och jag är ju sociolog, det vill säga samhällsvetare. Och redan på gymnasiet så läste jag sociologi. Och då vet jag att man skulle ju skriva en liten uppsats och sådär. Och då skrev jag just om varför människor blir kriminella. Och då var jag 16 år. Så att för mig har det varit en ganska naturlig bana. Och också för att jag väldigt tidigt förstod att alla har ju en förklaring inför sig själva varför de gör som de gör, oavsett vad handlingarna är, oavsett hur våldsamt det är eller hur svårt man har att förstå det. Och det är det som jag har varit intresserad utav, liksom, hur hamnar vi där vi hamnar. Sen, jag är ju utbildad sociolog, samhällsanalytiker, och som sådan jobbar ju jag inte med individer eller så som socionomer eller socialt arbete gör, utan jag jobbar ju med sambanden mellan individ, grupp och skeenden i samhället och jobbar väldigt mycket på systemnivå.
Mm. Du hamnade ju i Göteborg. När var det? Vilket år och vad gjorde du då?
I Göteborgs stad, tänker du?
Ja.
Jag jobbade ju på polisen först och där jobbade jag från 2006 till 2014. Och jag kan säga att jag har ju också en utbildning på polishögskolan som polisiär analytiker och kriminologi och brottsförebyggande arbete och så. Jag jobbade ju redan från början, kan man säga. Jag skrev min första rapport 2007 om parallella system, släktbaserade kriminella nätverk och territoriella nätverk. För det var väldigt, väldigt tydligt redan 2007. Och redan då var systemen väldigt fast etablerade, kan man säga.
Vilka system då?
Ja, alltså dels de släktbaserade kriminella, men också parallella sedvanor, ett system och de traditionella kollektiva systemen, alltså i förhållande då till det individualistiska som är det demokratiska grundförutsättningen, kan man ju säga, det vill säga att alla individer har lika värde. För så är det ju inte i det kollektiva, för då är det ju kollektivet som går före individens intressen. Men så det var väldigt, väldigt tydligt. Men så när jag hade skrivit den rapporten så påbörjades ju processen med att få min egen organisation som jag jobbar i då.
Polisen då?
Ja, polisen. Ja. Att förstå och det var inte helt lätt, men det fanns ju många inom polisen på ledningsnivå som förstod. Och då blev det ju ett arbete i att få andra aktörer att förstå. Då är vi alltså 2006-2007, och då fanns ju, alltså det fanns ju, det fanns inte någon samverkan, alltså de här, det fanns ju en samverkan i Ung och Trygg som skapades 2004-2005 redan. Men det var ingen, det fanns ingen naturlig samverkan mellan polis och socialtjänst så som det finns idag med SSPF och så.
Vad är SSPF för något?
Skola, socialtjänst, polis och fritid. Mm. Där man samverkar för att lyfta individer som man har oro runt för insatser inom socialtjänstlagen då. Mm. Så jag var ju med i det här arbetet. Det var ju då dåvarande polischef för ungdomspolisen som var väldigt aktiv, som jag jobbar väldigt mycket tillsammans med.
2006-2007, då var det ju i stort sett ingen som talade om släktbaserade nätverk och alltså den kanske nya karaktären på gängvåld som höll på att utvecklas. Jag tror att många associerar gäng innan det med kanske motorcykelgäng, alltså den sorten motorcykelklubbar, alltså något sånt här 90-tals, 80-tals fenomen. Men du säger att de nätverken, de kriminella nätverken, redan då när du på polisen studerade detta 06-07, de var redan etablerade. Hur kommer det sig att det inte var... Det låter som att du var rätt ensam då om att observera det här. Vad tror du det beror på?
Jag kanske var ensam på ledning. Eller alltså, för jag jobbade ju med att ta fram beslutsunderlag. Mm. Men också lyfta... Alltså jag jobbade ju både strategiskt och operativt. Mm. Och som strategiskt jobbade man att skapa kunskap om de här strukturerna. Och lägesbilder om olika områden och sådär. Men... Så det fanns ju människor som var ute och pratade om det här, men de var väldigt få. Och motståndet var ju mer, alltså man hade svårt att förstå problematiken. Man hade ett väldigt, man tog de svenska normerna kan man säga, som om de var... gällde för hela världen. Så att det var väldigt, människor hade väldigt, väldigt svårt. Och det fanns ju människor som inte trodde på heder, och det är fortfarande motstånd mot hedersrelaterat våld att det existerar. Men då var det verkligen, det var väldigt, väldigt svårt att få igenom och få människor att förstå att det finns olika samhällssystem och de här kolliderar. Och...
Men vad menar du att man...
Det var ju politiskt känsligt.
Okej, politiskt känsligt, men för att var man oförmögen att förstå att människor som kommer från andra samhällen också kommer att ta med sig de samhällssystemen?
Ja, absolut. Det ville man inte, för det fick inte förekomma att det på något sätt insinuerades.
Att människor är olika, att samhällen och kulturer är olika.
Nej, men att det skulle kunna vara negativt med massinvandring.
Okej.
Det fick inte... påtalas, för att man har ju varit väldigt rädd hela tiden för rasistiska strömningar, för att SD ska komma till makten och så.
Just det.
Det har man varit mer rädd för än den organiserade brottsligheten, vilket man kan fundera lite över ibland.
Och upplever du att det var så under hela den här tiden på polisen? Du var där 07-14, var det så? Mm.
Ja, alltså det tog ju kanske 3-5 år ungefär innan man accepterade och tog till sig och verkligen, alltså hela vägen upp i från botten till ledning. Men då ska man ju också veta att nu pratar jag generella termer. Mm. Det fanns också chefer inom polisen som var väldigt klara och tydliga med att det här ska vi jobba mot, för annars hade man ju stoppat mitt arbete. Så att det fanns både och, om man säger så, men bromsklossarna var kanske lite fler. Och det som hände var väl också att 2000, kanske då efter 4-5 år, så förstod personer att det här handlar inte om lite pojksträck, eller liksom, vi har alltid haft pojkar som går i gäng och som ställer till kriminalitet och så. Men efter några år så förstod man hur strukturerat detta var. Det var svårt liksom att bortse från det.
Du talar fortfarande om polisen nu och hur man såg på det där.
Ja. Men det tog mycket, mycket längre tid när det gäller det släktbaserade.
Klaner och släkter.
Mm. Mm. Det släktbaserade kriminella systemet vi har här i Göteborg. Utan där var det som att... Det var nästan så jag öppet blev anklagad för att ha något personligt emot... den gruppen eller så.
Mm-hmm. Alltså personer som lever tajt i
ja, eller stora den kriminella. Nej, okay. inte det, utan den kriminella, den släktbaserade kriminella okay. gruppen, mm-hmm. att jag skulle ha något personligt mot dem, eller att det var därför jag hela mm-hmm. tiden
återkom
till det här, tills man då 2017, det alltså tog 10 år innan man verkligen satte igång ett allvarligt arbete.
Mm-hmm.
Men då ska man ju veta, det var inom organisationen, men alltså tjänstemän ute i områdena, de var ju, yttre personal var ju medvetna om problematiken. Och det var här också som är ett problem inom organisationerna, att de som jobbar ute nära problematiken, som ser det varje dag, de är väldigt överens om läget, oavsett organisation. Oavsett vad de är anställda. Däremot, ju längre man är från problematiken på gatunivå eller på gatan ute, desto lättare är det att förneka det eller bortse från det, förminska det, alltså hoppa över det bara.
Alltså, en teori, du får säga om du tycker den stämmer eller inte, men mitt intryck är att... Ju längre bort man är från liksom den faktiska marken och man jobbar som kanske mellanchef eller högre chef, då har man helt andra skäl att agera. Liksom. Man kanske vill överensstämma med politiska mål, eller det finns någon så här vaga organisationsmål eller kanske någon värdering och så. Att det finns kanske inte något jättestarkt skäl att agera på vad personer, om personer liksom yttre tjänst säger att fan, segregationen här börjar bli helt... Alltså, det skapar jättedjupa sociala problem som kommer leda till värre kriminalitet, och vi ser det här och det här fenomenet, att man inte tar till sig av det, för att det finns ingen belöning.
Nej.
Den politiska nivån är rätt viktig för att signalera att vi förlitar oss på att ni kan sköta verksamhet. Jag vet inte, är det en rimlig teori eller?
Ja, det är en rimlig teori, och konsekvensen av det blir ju då att det skapas två parallella verklighetsbilder inom organisationerna. Och det är ett problem, därför att de här två parallella verklighetsbilderna är nästan de är ytterligheter också på något sätt.
Mm-hmm. På vilket sätt då?
Ja, alltså det ena är att allting blir bättre, och det andra är ju att det inte blir det.
Okej, så de som jobbar ytterst tjänst säger att nej, det går ut för här, medan chefer kan säga att det blir bara bättre och bättre.
Ja, och det är ju den generella konsensusen då.
Som men var det så Göteborgspolisen, tycker du, när du jobbade där? Eller att de två skilde sig åt?
Nej, alltså det kanske inte var, utan det var nog mer så. Alltså man förnekade ju inte problematiken, man bara inte förstod den. Sen måste man också förstå... när man jobbar som analytiker, det finns ju en konflikt i det yrket, kan man väl säga. För du ska ju också tala om vad som utvecklingen kommer se ut framåt. Och då måste man ha lite tålamod och vänta in människor. Och ibland kan det ta några år, det kanske låter absurt. Men kanske inte 10, det är väl lite mycket. Det är klart att det var mycket motstånd i polisen och sådär. Men det som fick mig att lämna polisen till slut, det var ju att jag fick ju inga arbetsuppgifter. Det gick inte att jobba. Och då kände jag att det var ganska meningslöst. Så då, och sen så märkte jag, alltså jag jobbar ju med väldigt mycket grovt våld. Det är tufft arbetsfält, och efter 8 år så är man ganska trött. Och jag var trött på att jobba också men jag måste säga att jag älskar polisen som organisation. Mm. Det finns fantastiskt mycket kompetens och fantastiska kollegor. Så det var inte det, utan det var mer att jag kände att jag vill komma in tidigare. Jag vill jobba med kunna stoppa och förhindra istället för att plocka ihop. Mm. Plocka upp bitarna, kan man säga.
Men då hamnade du efter polisen, så hamnade du i Göteborgs stad. Och vad gjorde du där när det kom till brottslighet? För även där gjorde du ett liknande arbete.
Ja, jag har egentligen alltid jobbat med samma sak inom olika organisationer. Så det är egentligen bara arbetsgivaren som har skiftat, inte mina arbetsuppgifter. Och då försökte jag, då fick jag första anställning som samordnare i en stadsdel för våld mot nära. Och det tyckte jag var ett bra arbetsfält för mig. För jag märkte ju, när man tittade på individer som hamnade i de kriminella strukturerna, så hade de ju gemensamt, många av dem hade ju väldigt svåra hemförhållanden. Och kanske våld i nära relationer. Det var mycket det som var. Och då tänkte jag att om man motverkar våld i nära relationer, så kanske man också kan förebygga den sociala delar av den sociala utsattheten. Nu finns det ju andra sätt man kan vara socialt utsatt. Och idag så måste jag säga att idag är ju systemen så starka, så man har alltid rekryterat kanske med våld. Men idag är ju den tendensen väldigt stark. Det har ju pågått länge med för sig. Men
man rekryterar folk till gäng med hjälp av hot om våld? Eller?
Ja, och våld.
Och direkt våld.
Ja, och direkt. Och även hot om våld mot familjemedlemmar och så. Så att det är ju inte helt ovanligt. Men så då tänkte jag att jag kanske fick en möjlighet att jobba mer proaktivt mot de här grupperna. Men sen så var det så att när människor ringde till mig, så ringde de fortfarande inte. De ringde aldrig om våld i nära. Det var ingen som var intresserad. Alltså de ringde i varje fall inte till mig. För att man behövde fortfarande den här kunskapen om de kriminella nätverken och den släktbaserade och parallella system och så vidare. Så då kände jag liksom att nej, men ja, det kanske är det jag behöver jobba med. För det är där den kunskapen behövs komma in i systemen på olika sätt. Och sen så jobbade jag, när jag slutade då i stadsdelen, då blev jag ju sen anställd på social resurs med att jobba brottsförebyggande. Och det var ju det som var bra. Med som då utvecklingsledare utsatta områden.
Och vad gjorde du där?
Alltså jag tänkte nästan spontant säga ingenting. För, men det, alltså, för jag blev ju stoppad hela tiden.
Stoppad från vad då?
Ja, att skapa lägesbilder. Lägesbilder censurerades. Man sa att det fanns inga belägg för att det var problem eller sådär.
Problem i
utsatta områden, problem med kriminalitet.
Vilket år eller, snackar vi nu?
Ja, då pratar vi 2018 fram till 2022.
Kan du utveckla det där? Ja. Man sa att det inte fanns några problem med utomskapsområden hörandes till kriminalitet.
Ja.
Med motiveringen att det finns inga belägg för det.
Ja.
Detta var alltså Göteborgs stad.
Och det, alltså jag har ju läst rapporter från slutet av 80-talet, början 90-talet. Och redan då började man ju skriva om att situationen blir bättre. Och det var en rapport om Bergsjön. Och att vi har påstått 30 år att situationen blir bättre i de här områdena. Alltså jag har lite svårt att tro på det.
Ja. Men Maria,
det finns en generell, man kan säga så här. Det finns en generell konsensus. Och det här är inte typiskt för Göteborg på något sätt. Det är inte ens typiskt för Sverige. För när man i slutet av 80-talet började jobba till exempel på Sicilien och i Syditalien mot den organiserade brottsligheten, då var det också man motsatte sig, man förnekade att den fanns, vilket för oss är helt absurt. Men jag tror att det är lika absurt för människor som står utanför och tittar på oss idag, när vi har de här ganska starka konsensusen om att saker blir bättre, för att det måste bli bättre på något sätt. Det är det som är vårt mål. Och då man räknar insatser. Om vi säger så här, ja men vi har gjort 10 insatser. Bra, då blir det bättre. Då måste det ju vara 10 gånger bättre. Man tittar inte på resultatet utan man räknar istället till insatserna.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Men det som händer under hela den här perioden, om man drar tillbaka linjen hela vägen till 80-talet, så är det ju Sverige förändras i grunden demografiskt. Jag brukar ofta säga att det är den största förändringen Sverige har genomgått sedan urbaniseringen och demokratin i 1900-talet. Det vill säga när Sverige gick från att vara en jordbruksbefolkning till att vara en mycket mer urban befolkning. Och sen så blev det liksom arbetarrörelse, parlamentarism som är mycket mer inklusiv och så vidare. Och den andra stora förändringen sker 70-80-talet framåt när Sveriges befolkning egentligen förändras genom flyktinginvandringen. Liksom den förändras på gott och ont. Den förändrar i grunden i stort sett hela landet, mer eller mindre. Och det här medför ju att många andra samhällen hamnar i Sverige och en del av de samhällena liksom tynar undan. Jag tänker exempelvis på den stora finska invandringen. Ja. Liksom den assimileras rätt mycket in i Sverige 60-70-talet framåt. Och sen är det vissa grupper som inte assimileras i lika stor utsträckning. Och detta i min läsning har man väldigt svårt att förstå. Man har liksom inte verktyg för det. Och det medför, på vissa sätt så medför det problem för att det är en kriminalitet också som man inte helt fullt ut förstår. Det jag undrar är hur man under så många decennier kan på något sätt. Och det här, du talar ju om fram tills egentligen nästan. Tills idag i princip.
Idag, denna minut. Mm-hmm. För varje minut som tickar så är det fram tills nu. Ja. Man förnekar och förminskar fortfarande problemen. Och man gör det
hur
inte
är det möjligt? Trots att det är ganska uppenbart.
Och, ja, det borde vara det.
Och det är inte, alltså, Sverige är ju ändå, även i klassen av länder i Europa som många andra, också haft en stor demografisk förändring och social förändring av samhälls, liksom, gatubilden och så vidare. Så är ju Sverige på många sätt värre när det kommer till sprängningar, till civila drabbas, brutaliteten och så vidare. Och hur är det möjligt att det inom, för jag tror att många inte förstår att det sker den här sortens förnekelse inom förvaltningen.
Nej.
Jag vill förstå den.
Och jag säger det återigen, det är inte typiskt för Göteborg.
Nej.
Utan det är egentligen kanske inte heller typiskt för Sverige. Dels så är förnekelse en mänsklig mekanism. Men det som ligger bakom den här förnekelsen är ju politisk, eller vad man ska säga, ideologisk också. Men också kanske, alltså problemet har varit från början, varför det har varit svårt att jobba mot den här problematiken har varit att det är mycket prestige hos tjänstemän och det är svårt att erkänna problem, för då känner man kanske att man tar det som ett underkännande utav ens eget jobb.
Men vänta, varför skulle en tjänsteman på lokal nivå i en stadsdel i Göteborg känna ett ansvar för att hela Sverige har förändrats, så att det även i förlängningen förstås påverkar en del av Göteborg?
Ja, det måste ju bero då. Nej. Och det beror väl på att då kanske inte man från politiskt håll är tillräckligt tydlig med det.
Mm.
Alltså det här är en politiskt skapad situation och problematik. Mm. Och det måste ju lösas på politisk nivå. För jag menar, vi har ju ändå inte ett tjänstemannastyre. Det är inte polisen som styr. Alltså det är inte polisens fel att vi är där vi är. Det är inte socialtjänstens fel. Det är ingens fel. Mm. Det är inte någon chefs enskilda fel. Det är inte en enskild individ. Och det här, och när man börjar förstå det, så kanske man också kan börja förstå att det inte är en enskild individ som kommer lösa det här. Men idag så finns det individer som är i någon slags kapplöpning om att vara först med att komma med nyckeln till det var han eller hon som den personen löste det här. Och det kommer ju aldrig hända. Och om man förstår att inte det kommer hända, för vi kommer inte vi kan ju inte gå tillbaka och backa bandet till hur det var innan. Det går ju liksom inte. Mm. För nu är ju förutsättningen helt annorlunda på gott och ont. Men då kanske man också, då kanske det blir lättare att komma fram i frågan när men vi måste släppa den här prestigen.
Men är vi på väg att hamna i en mer prestigelös, öppen, rättfram hållning?
Nej.
Det är vi inte.
Nej, alltså det som jag tycker är nej, det är vi verkligen inte, utan nu har ju frågan så mycket politisk fokus. Det är mycket politiskt fokus från centralt håll. Man satsar mycket pengar. Och det är ju, har ju ökat kapplöpningstakten. Eller
vad
man
menar
ska
du
säga.
Då? Alltså från 2022 har vi en borgerlig regering som ju definitivt gjorde, alltså inför i valrörelsen tänkte sig rättspolitik, brottsbekämpning, hela det paketet. Det är en av huvudfrågorna. Och det var ju Tidöpartiernas. Mm. Liksom, det tog väldigt mycket utrymme i Tidöavtalet, det är mycket rättspolitik, det är migration, liksom det är hårdare straff och så vidare. Oavsett vad man tycker om det, så är det spelar väldigt stor roll. Borde inte det ha liksom löst upp knuten?
Ja, det kan man tycka. Men då är det precis som att då har det blivit ännu mer tävling om att lösa problematiken. Det har blivit ännu mer prestige i att vara den som löser det, fastän det inte ens är möjligt. För det finns ju, i och med att det inte är en organisation eller en enskild individ som har försatt oss i den här situationen, utan det är en rad.
Det är en samhällsförändring.
Det är en rad av sociala processer, eller vad man ska säga. Så blir det ju också så att det kommer inte finnas en person. Det kommer inte vara en person som skapar en struktur i Göteborg, om det är avhopparverksamhet eller för att stoppa rekrytering eller vad det är. Och sen så kommer den personen ha löst det.
Men tror du att man fortfarande är inriktad på att man har en quick fix, liksom det är ett stöd eller det är någon projekt eller så vidare som ska vända det. Tror du att det handlar om att man fortfarande har svårt att acceptera att det här är en massiv social förändring av det svenska samhället och att mycket av den brottsligheten som vi har i Sverige är en konsekvens av att Sverige är ett samhälle med många samhällen inom sig?
Ja.
Är det det man har fortfarande svårt att se och förstå?
Ja. Okay. Och ja, det tror jag. Och sen är det också så här att man har också väldigt svårt att skilja på att skilja ut individ. Alltså man klumpar ihop. Man säger att man inte ska stigmatisera folk, men genom att det inte. Men först så sa man att nej, men alla är, vill man säga att nej, men vi har inga problem, migrationen medför inga problem och det har inga, det är bara positiva sociala konsekvenser och det är lönsamt och hela den här enorma PR-kampanjen eller vad propagandan kan man väl kalla det för.
2005 till 2015 ungefär.
Ja, och kanske till och med innan, för det här är ju en process som har pågått i många, många år. Det här är ju ett politiskt beslut som ligger långt tillbaka i tiden, kan man säga. Men Men det som vi behöver, som nu då när vi har börjat se att oj, vi har problem. Det blev problem. Det blev problem med skjutningar. Det blev liksom det, den gruppen. Då är det precis som att då klumpar man fortfarande ihop alla. Och då är det, blir det problem med hela gruppen istället för att säga nej men. Och så har man problem med, säger man att man har problem med områden. Men vi har inte problem med Hammarkullen eller Angered eller Biskopsgården. Nej, vi har inte problem med Tynnered, det har vi inte. Vi har ju problem med, med vissa typer av sociala system. Mm. Vi har problem med de kriminella strukturerna, men vi har inte problem med hela befolkningen. Nej. Vad vi har problem med, det är ju att vi inte klarar av att peka ut de kriminella och säga det är de här som är problemet. Det är de kriminella, den kriminella organiserade brottsligheten som är problemet. Det är det släktbaserade kriminaliteten. Det är kriminaliteten som är problemet.
Men det har man svårt att peka ut det, tycker du verkligen det? Det är väl enkla, det är väl inga som tycker synd om organiserade gäng liksom? Eller vad menar
jo,
du?
Jo, nej. Man kan säga så. Mm. Både ja och nej. Alltså rent generellt så är det klart att om man pratar om organiserad brottslighet som en samhällsföreteelse, ja. Men när man kommer börja komma ner på individnivå, då helt plötsligt är det ju individer som ska räddas.
Vad menar du med det?
Jo, alltså det ett problem är ju att vi tror att det är ungdomskriminalitet det handlar om. Men det är ju inte det. Det här är ju organiserad brottslighet. De som utgör kärnan idag, om de har överlevt. Det är ju inte så många som har överlevt utav dem i vissa områden. Det kanske bara är 2-3 stycken i vissa områden. Men de är ju födda på 80-talet. Så de är ju liksom ändå inte ungdomar längre. Utan de är ju 40 år plus, kan man ju säga. Och en del är till och med äldre. Och då kan man ju inte säga att det är ungdomskriminalitet. Men det här är gamla gubbar inom situationstecken då. Och då menar inte jag att alla som är 40 är gubbar. Men i den här världen, då är man en gammal gubbe. För att det här är en värld där man lever väldigt, väldigt snabbt. Och slits väldigt snabbt. Och de här gamla gubbarna, de använder sig av barn och ungdomar för att genomföra deras brott. Det är ju deras affärsidé. Och det är ju där, alltså det är ju det. Så en 15-åring, det är klart att inte vi kan säga att ja, peka ut den personen som kriminell eller stigmatisera. Men det, då, det blir det så här, det är ganska lätt att säga att organiserad brottslighet är inte bra. Eller att en gubbe på 50 liksom och är grovt kriminell, nej, den är inte bra. Men någonstans så har vi ju ändå den här idén om att människor kan förändras och genom socialt arbete kan vi få människor in på en annan väg. Och det är så vi ska förändra samhället genom att förändra individer. Mm-hmm. Och det går väl an om vi har 20 stycken, men det blir lite svårare om det är 20 000. Mm-hmm. Och sen blir gränserna inte lika tydliga när personer är 15 år. För det blir väldigt svårt för oss. Alltså då blir det inte förövare och offer. Den gränsen blir inte lika tydlig. För då kanske en 15-åring, en 11-åring som vi faktiskt pratar om idag. För de är ju bundna till de här kriminella nätverken. För det är väldigt bekvämt för de äldre. Det är lättare att kontrollera de här barnen och ungdomarna än kanske någon som är äldre. Då är det inte lika lätt. Vi kan ju liksom inte bara säga att vi har gett upp hoppet om dem.
Mm.
Och då kommer det här. Fast de kan fortfarande vara väldigt fast i kriminaliteten. Men vi kan ju inte heller skuldbelägga dem.
Nej, det finns väl en konflikt i Sverige politiskt, upplever jag det som. Att även om man kanske, det känns så hopplöst att tala om ja, sociala förändringar, demografiska förändringar. Och det blir så konfliktfyllt kring det. Och vad ska man göra åt det? Liksom? Alltså, demografin är förändrad, punkt slut. Liksom. Det går inte att förändra. Det kanske går att förändra framgent, men det går inte att förändra bakåt. Okej. Okay. Då har vi en annan diskussion som jag tror är rätt stor inom politiken nu. Det är att man står och slits mellan mer förebyggande åtgärder och kanske mjukare åtgärder, mer rehabilitering och så vidare. Och så ställs det i motsats till hårdare tag, liksom, hårdare straff. Och så säger man rätt tvärsäkert att hårdare straff funkar inte minsann. Jag brukar alltid sucka när jag ser de här diskussionerna, för att det är såklart att förebyggande åtgärder, vilka de nu än må vara, står inte i motsats till att kanske få bort människor från gatan som är liksom irreparabla i någon månad, så att de måste hållas inne. Men vad tror du om den här diskussionen? Är vi liksom på väg åt någonting bättre, ett bättre håll, eller står vi och stampar i det du nämner, det vill säga att man är lite grann fast i att man tror man kan rehabilitera vissa personer som är liksom, ja, men fullfjädrade seriemördare i tonåren?
Jag tänker att det jag har påtalat redan 2006-2007, det är ju att vi behöver ju skaffa en plan. Det är ju inte så att vi inte har jobbat med de här frågorna. Jag menar, man jobbade ju med frågorna långt innan jag började på polisen 2006. Så att man har ju förstått, jag vet, jag var inne i den allmänna debatten redan i början av 90-talet när man skapade de här segregerade områdena. Det finns ju en bostadspolitik bakom det också som härstammar därifrån. Men nej, alltså, Vi har ju ingen struktur där vi kan sortera upp. Det blev väldigt tydligt, tycker jag, i den senaste valkampanjen där man bara pratar om trygghet, trygghet, trygghet. Men trygghetsfrågor och brottsförebyggande frågor, det behöver inte vara samma sak. Men ingen pratar om ordet tillhörighet. Man kan ju säga att vårt samhälle har gått sönder. Vi har ju stora grupper idag i samhället som inte känner någon tillhörighet till det här landet. Eller till politiska systemet överhuvudtaget. Så jag tänker att det är lite olika. Ja, funkar hårdare straff? Ja, men det kanske det gör. Mot vissa målgrupper. Funkar mjukare tag, tidigare insatser? Ja, det är klart det gör. Mot de målgrupperna. Vi måste ju ha ett målgruppsbaserat arbete. Mm. Idag tror vi ju att vi kan ha en insats oavsett målgrupp.
Men Maria, får jag fråga dig. Är det inte så att jag tycker alltid det låter som, det är något lite ingenjörsmässigt över det här med en insats, något lite så här svenskt, logiskt, rationellt. Mm. Att jag tror personligen inte att det finns någon insats som kan förändra faktumet att många människor växer upp utan någon som helst tillhörighet till Sverige. För tillhörighet till Sverige är någonting som byggs genom att man växer upp i ett socialt sammanhang där det där sker naturligt. Det är ingenting som kan utbildas fram. Du kan inte lära Sverige en medborgarskapskurs.
Nej, det går.
Jag har inget emot att man har exempelvis någon sorts medborgarskapskurs för personer som är nya i Sverige. Det låter jättebra. Men man ska nog kalibrera förväntningen på den ganska lågt. Utan man får tillhöra till Sverige med att växa upp med Sverige. Och Sverige är de människor som har vuxit upp i Sverige med svenska språket och någorlunda känsla av samhörighet, en naturlig sådan, med det här landet. Så okej, riktade målgruppsanpassade åtgärder, det låter jättebra. Det låter ju klokt att det är så här, vissa kanske de ska buras in för det går inte. Och vissa behöver tidigare åtgärder. Men vad gör man i ett område där det hela tiden finns en stridsdröm av väldigt unga barn som rekryteras? Jag skulle beskriva det som
sjuåringar från 7 år uppåt.
Barnsoldater i princip i ett inbördeskrig som sker på gatorna.
Ja.
Hur fasiken gör man riktade åtgärder för att förhindra att de fortsätter? För att jag ser inte riktigt någon ände på det här i svensk offentlighet just nu. Det kanske händer någonting bakom kulisserna som jag inte ser, men jag tycker inte ses tecken på det på gatan, att det håller på att förändras. Och det gäller hela Sverige i stort sett. Stockholm, Göteborg, Malmö och även andra orter.
Därför att det sprids väldigt snabbt nu.
Ja, precis.
Men det är ju så här, att så är det. Men på något sätt så måste vi jobba mot det här. Och då tänker jag att insatsen kommer inte hjälpa. Nej, det kommer inte hjälpa mot allting på en gång. Och det är det jag försöker säga. Alltså, vi måste ju, om man tänker en pyramid, då har vi basen i samhällsbyggande arbete. Det vill säga utbildning, vård, att människor har egen försörjning, ett socialt sammanhang, fritid och så vidare. Det är ju basen, det är ju det samhällsbyggande. Där måste man satsa, den måste fungera. Och den måste ju anpassas efter, för vi har ju all offentlig verksamhet har ju ett kompenserande uppdrag, eller vad man ska säga. Då måste vi ta reda på vad behöver vi kompensera för idag för att få det att fungera. Sen har vi mellannivån som är det brottsförebyggande arbetet, varav trygghetsarbetet kan vara en del av det. I det fallet det handlar om trygghetsarbete kopplat till brott.
Typ, du tänker det är typ kameror eller polisnärvaro?
Ja, eller det kan vara, ja, eller ja, till exempel. Mm. För det är ju platsbaserat i så fall, men det finns ju andra brottspreventioner som kanske är mer social. Alltså information om hur man ska göra i olika situationer. Och, alltså vad ska jag göra om jag kör på ett vilt djur till exempel?
Okay.
Ska jag bara åka därifrån? Nej, kanske inte, för då begår du ett brott. Det är en smitningsolycka. Mm. Eller till exempel information om, ja, allt möjligt. Föräldrar, information om droger och så vidare. Det är det brottsförebyggande då, till exempel. Sen har vi ju toppen då, och det är ju det brottsbekämpande. Och där hör ju den organiserade kriminaliteten till. Och då behöver vi också förstå vilka aktörer som jobbar inom de olika fälten. Idag så är ju de samhällsbyggande aktörerna, som skola, fritid och så vidare. Alltså alla springer på bollarna som är hemma i det brottsbekämpande egentligen. Det vill säga de som är kopplade till den organiserade brottsligheten. Men Sverige är ju mycket större än så. Det känns idag som att man har ställt den här pyramiden på huvudet. Så att insatserna, alla insatser riktas mot själva den här mycket speciella gruppen och ganska liten grupp.
De som är
grupp.
Mest våldsamma och
ja, de som är alltså, det vill säga riktade mot individer som är i det kriminella nätverket. Och det är klart att det ska vi, polisen ska jobba där, åklagarmyndighet, kriminalvård, socialtjänst med insatser inom individuella insatser inom socialtjänstlagen och så vidare. Ska naturligtvis jobba där. Men kanske inte skola och fritid. De ska ju jobba på samhällsbyggande nivå. Ja, men då får man ju titta, vad har vi för målgrupper? Alltså det är utan den här strukturen och den här förändringen av samhällssystemen så kommer vi inte heller kunna förändra samhället.
Men om man ska vara väldigt, väldigt krass då. Jag har intervjuat exempelvis Vesna Prekopic som har skrivit om våld i skolan. Hon är inte ensam om det där.
Nej.
Och hon gick in i skolan med tanken, liksom ett högt ställt ideal, att man ska fixa det. Liksom. Det måste gå även i ett tyngre område, utanförskapsområde, att få till en bra verksamhet. Att uppfylla det här kompensatoriska uppdraget som du talar om. Men det är väldigt svårt, för det blir väldigt snabbt så att man blir tvungen att handskas med rätt mycket aggressivitet.
Ja, och
så
det beror ju på att
gå till för den nivån. Om det inte, för du säger så här, alla ägnar sig åt det här brottsbekämpandet tillsammans, och det låter ju knasigt att skolan gör det, men vad gör man, vad menar du att de ska göra i de skolorna?
Ja, men skälet till att de inte kommer någonstans, det är ju att de inte har verktygen för att hantera det här grova våld. Ja, men till exempel, vi har ju skolor där de kriminella aktörerna är väldigt närvarande. Så är det ju, för skolan är ju en del utav territoriet, utav den kriminella marknaden. Och jag menar, var står de kriminella aktörerna och rekryterar någonstans? Men de är ju där ungdomar och barns arenor. De är ju utanför, vid fotbollsplaner, runt skolor, runt fritidsgårdar och så vidare. Det är ju där de är, den miljön där barn och ungdomar är. För att rekrytera. För de grommar ju på samma sätt som pedofiler.
Mm.
Det är bara det att de här barnen blir inte grommade av sexuella.
Men vad fanns det ganska skolan göra åt det här?
Ja, nej, men det kan de ju inte.
Nej.
För de har ju inte verktygen. Då behöver man göra in andra aktörer som kan lyfta upp områden. Vi behöver ju ha en nollpunkt. Och för att nå den nollpunkten så kanske vissa andra aktörer behöver gå in och göra jobbet. Det är det jag menar. Då får man jobba riktigt.
Polisen ska stå där och förhindra rekrytering så att skolan
Nej, men då kanske det är så att vi ska ta bort. Ibland har man gjort så i vissa skolor. Så kanske det räcker med att ta bort några individer, lyfta ur dem ur den miljön.
Okej. Okay.
Och så då helt plötsligt, och man kanske behöver lära sig. Alltså lärare, till exempel pedagoger, man har ingen kunskap om våld eller konflikthantering. Det kanske man också behöver tillföra kunskapstillförsel generellt. Hur fungerar de här kriminella nätverken? Hur kan man känna igen dem?
Men det här är pedagoger vi talar om. Mm. Alltså om jag går på lärarutbildningen här i Göteborg, då lär jag mig förhoppningsvis då, även om det kan ifrågasättas, att lära barn att läsa och lära sig saker och förstå världen och så vidare. Alltså det är inte en utbildning för att lära folk att hantera våldsamma personer från trasiga miljöer alla gånger.
Nej.
Det var inte deras ansvar heller att hantera konsekvenserna av liksom allvarliga sociala problem som någonstans ändå är ett politiskt ansvar.
Men hade vi en realistisk bild, då skulle vi ju se att vi har individer som kommer från trasiga miljöer. Och då skulle vi säga så här, lärarna kan inte hantera dem, nej. Men vad behöver vi då tillföra? För det är ju därför vi ska ha ett system och en plan. Och det är ju därför vi behöver veta att det här... Och det är ju alltså skälet till att vi inte kommer framåt. Det är ju att vi inte får påtala att vi har det här problemet i den här miljön. För då skulle vi kunna hantera det. Och då kanske vi märker att istället för att satsa alla pengarna på ytterligare en avhopparverksamhet i Göteborg till exempel, så kanske vi skulle införa en resurs som klarar av att hantera de här trasiga ungdomarna, så att de kan så att för lärarna kan ägna sig åt pedagogik.
Ja. Du nämnde tidigare att ditt jobb som analytiker, du var ju som sagt först på polisen och sen så var du på Göteborgs stad. Och att du även i den rollen så att säga skulle blicka framåt lite och tänka så här, om man drar ut linjerna, vad som händer nu, vad händer i framtiden? Nu i april månad 2024 så har vi exempelvis precis bakom oss den här situationen i Skärholmen, då en man lika gammal som jag, som också har rötter i Polen, råkar det vara så, småbarnsfarsa som inte tyckte att han var trött på de här gängen. Liksom. Och det skedde en konfrontation och han blev ihjälskjuten. Det är här vi befinner oss just nu, april 2024.
Mm.
Om du drar ut mot framtiden, vad tror du utifrån kapaciteten i offentligheten, politisk vilja, kompetens och så vidare? Vad händer i framtiden? Vad tror du, vart är vi på väg?
Alltså, den händelsen i Skärholmen... allting som vi har sett och som människor blir, oj hjälp, vad händer nu, har ju varit förutsagda. Det är en logisk utveckling. Och vi har ju vetat om, jag menar, jag skrev den första rapporten om social oro och hot och så, skrevs 2009, och då påtalar jag just att man bestraffar ju, man har en väldigt tydlig bestraffningsvåld mot boende om de försöker kontakta polis eller om de säger till någon i de här gängen. Alltså, människor har ju blivit knivskurna, grovt misshandel, stenar inkastade. Alltså, de har ju fått alla möjliga. Så det här är ju någonting vi känner till. Att nu blev det den här extrema situationen som är... Alltså, den är ju... Alltså, den är ju... så tragisk. Men det är också en konsekvens av att vi inte har velat se problemen på något sätt. Så man behöver ju ta ett politiskt ansvar där. För att kunna säga hur det kommer se ut framåt, så behöver vi se vad vi är idag. Och om vi idag då accepterar idag, alltså någon behöver dö för att vi ska acceptera saker som vi egentligen känner till och som vi har sett redan 2009, den samhälleliga förmågan känns ju inte jätte stark då. Men det vi ser idag, det är ju att i Göteborg då, kan jag prata om. Man säger att konflikten har minskat och alla utsatta områden är tryggare och så vidare. Och då blandar man ju ihop trygghet och konflikter med organiserad brottslighet. För har man en stark grupp, då kommer inte den gruppen vara i konflikt. För det kommer inte vara någon som vågar utmana dem, eller hur? Och då kommer det ju vara mindre konflikter. Det är ju ett tecken på att...
Färre synliga konflikter, men det kan ändå pågå allvarlig kriminalitet och hot och så.
Ja. Och om vi då bara kopplar samhällsinsatser till konflikter, vilket vi har en tendens att göra, och inte bara konflikter utan skjutningar, för vi har ju haft andra typer av konfliktvåld i Göteborg, mycket knivmord och så, och misshandel, dödsmisshandlar och så, som också är konfliktrelaterat, men som inte behandlas på samma sätt som en skjutning. ja, då kommer vi ju inte då kommer vi ju tendera till att när de kriminella blir tillräckligt organiserade och starka, då kommer vi ju släppa jobbet. Då kommer vi inte fortsätta att jobba, men det är ju då vi verkligen behöver börja jobba. Så det som har skett, det är ju att, för det som händer när de inte är i konflikt med kriminella, det är ju att de har tid att skapa strukturer. Och det är det som har hänt i Göteborg. Man har skapat, alla pratar i samhällsdebatterna om att konflikterna är bara toppen på isberget, det är bara den synliga delen, men under ytan så finns mycket mer, och då måste vi börja titta på vad finns under ytan. Och där har vi ju en ganska stark organisation idag som kan användas inte bara utav just det enskilda kriminella nätverket. Och när man pratar om den kriminella organisationen, vad pratar vi om då? Jo, då pratar vi om personer som kan hålla koll på området. Vi pratar om soldater, vi pratar om människor med högt våldskapital, så högt så att man inte behöver använda våld längre för att påtala det. Vi pratar om att man har kontakter, man kan smuggla saker, man har transport. Man har ganska mycket kontroll. Man har kontroll över kanske information till, tillgång till information när och hur man ska påbörja ett arbete mot någon grupp och så vidare. Det är det som är organisation, det är det vi ser. Och man kanske har tillgång till företag, man har tillgång till läkare. Alltså man har byggt upp en hel minisamhälle för att hantera det som händer i den kriminella världen. Vilket bara man kan göra om det inte är konflikt.
Mm.
Och då så kan ju den organisationen då även användas av internationell grov brottslighet. Det kan användas av politiska syften, som det också har gjort i LVU-kampanjen och så, för de kriminella har gått in i det. Så att det är ju egentligen då, så är vi idag i en mycket värre situation än vi var kanske för 2-3 år sedan. Fast vi tyckte det var värre för 2-3 år sedan för att det var mer skjutningar på gatan. Och det är det här, alltså, och det här kommer vi ju aldrig komma underför med. Därför att vi kan, om vi inte ens vill erkänna det vi ser, hur ska vi då ens kunna komma i närheten utav det vi inte kan se? För att där måste vi gräva, där tvingas vi ju gå in under ytan, under huden. Vill vi inte se det, ja då, det är ju just på, det är den här svarta blinda punkten man skapar politiskt. Det är ju den som möjliggör för de här strukturerna att växa och etablera sig. Och sen ska vi komma ihåg att det är ett extremt svek mot alla övriga invånare i de här områdena. Vilket till 98% är människor som kommer från andra länder eller andra folkgrupper än svenskar. Det är ett enormt svek mot dem.
Mm. Maria, tack så mycket för dina insikter, även om de ger en rätt mörk bild. Tack för samtalet.
Tack.
Det här var ett avsnitt av Samtal med Svejman, en podd från Göteborgspostens ledarsida. Mitt namn är Adam Svejman och producent för det här avsnittet var Adam Bergsten.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.